Om man tänker sig funktionsmedicinen ser på människan utifrån en helhet. Medan allopatisk medicin eller mer traditionell medicin är mer specialiserad. Och det är på gott och ont.
Om man börjar tänka så här att allt pratar med allt. Vad betyder det för vårt sätt att se på sjukdom och hälsa?
Alltså jag ville skriva en bok som tog upp helheten. Och då visste jag att det räcker inte att bara tala kost, träning och sömn.
När något sånt händer så blir man ju liksom irriterad, när man blir försvagad. Och hade det då kunnat förhindras med hjälp av förebyggande träning, bättre mat, eventuellt kosttillskott?
Magkänslan som uppkommer efter en måltid. Engelsmännen har ett uttryck, did it agree with my body? Kom den här maten överens med min kropp? Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Finns det ett annat sätt att se på hälsa än vi traditionellt möter i vården? Ja, idag ska vi undersöka det som brukar kallas funktionell medicin. Och som intresserar allt flera med lite svåra och diffusa sjukdomssymptom. Ja, det kan handla om magproblem, ryggont, allergier, sömnproblem. Och där kan det ju ibland vara svårt att få hjälp i vården, och folk brukar leta också efter lite alternativa vägar när den vanliga sjukvården får svårt att hjälpa till. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och är producent och förläggare. Det är så roligt att just du lyssnar, och vi vill gärna rekommendera dig att prenumerera på vår podd. Det kan du göra på Acast, i Acast-appen, eller på andra ställen där poddar finns. Det innebär att vi får förutsättningar att podda länge, länge som vi gärna vill. Alla vi som någon gång har gjort ett besök i vården vet ju att det vanliga är att man delar upp kroppen i de olika delarna. På sjukhuset så behandlas livmodern på ett ställe och hjärnan på ett annat ställe. Trots att de ju på många sätt pratar med varandra i kroppen hela tiden via hormonerna.
Ja, det där är så himla intressant. Och samma sak gäller ju magen. Där bor ju mage och tarmar på egna avdelningar. Men den pratar ju hela tiden med hjärnan, med immunförsvaret, med lederna. Och de bor på ett annat ställe. Men hela kroppen är ju själva verket ett konstant samspel. Och om man börjar tänka så här att allt pratar med allt. Vad betyder det för vårt sätt att se på sjukdom och hälsa? Alltså, hur skulle man kunna ha ett mer holistiskt synsätt? Och kan man ha ett sådant synsätt på hälsa utan att det blir flummigt, utan att det blir baserat på ordentliga mätdata och ordentlig forskning så att patienterna kan lita på vad som sägs och föreslås? Och det här ska vi titta lite på idag, eller hur Carina?
Ja, väldigt spännande. Hälsorevolutionen är ju en holistisk hälsopodcast. Det har ni som lyssnar kanske redan märkt. Men idag ska vi fördjupa oss lite extra.
Vi tänker ju mycket så kring hälsa, att saker pratar med varandra. Och min ingång i det här har väl varit liksom mycket via immunförsvaret. För att det är ju överallt i kroppen att prata med allt. Men sen hade jag en kompis som blev väldigt dålig i lederna och i magen. Och hade svårt att få problem i vanlig vård. Och hon var den som liksom började prata med mig om funktionell medicin.
Okay.
Ja. Vad har du sett och tänkt och mött?
Ja, nej men alltså det är väl att nästan varenda människa har ju någon liten krämpa man går runt med, och då kan man väl inte boka tid och slösa med doktorns tid, tänker jag. Det är väl att vår traditionella sjukvård är ju utformad efter de som har drabbats av riktiga sjukdomar, allvarlig sjukdom.
Och där är den fantastisk.
Verkligen.
Ja,
och det har otroligt fantastiska erfarenheter av. Det kan man inte nog tacka sjukvården för allt de gör. Alltså när det, som jag var tvungen att då operera hjärtat i somras. Eller göra en så kallad ablation. Det kändes ju superläskigt. Men jag har aldrig känt mig så väl omhändertagen.
Nej, men så jag tror just när man har manifesta diagnoser. Då hade du en hjärtarytmi, okej, då är det här som är den senaste tekniken, då är vården fantastisk. Precis också så när det gäller akuta trauman, om man råkar ut för en olycka, till exempel cykelolycka, och får hjälp efter det. Så att vad vi talar om idag är väl liksom det här, gråskalan, liksom sömnproblem, magont, ständiga huvudvärkar, smärta, smärtor i rygg som man inte direkt kan se på någon röntgenplåt eller Nej. Upptäcka via någon test att här sitter problemet, utan lite allmänt diffust. Mm. Och jag hade problem, fick problem med nacken här nu när jag suttit liksom med, vi har pratat om det tidigare med allt.
Ja, den här gamnacken, ja. När man sitter och skriver eller sitter vid datorn. Usch, ja, det har jag också.
Ja, och det liksom, ja, men det går ju upp i huvudet mm. och det går ner i ryggen. Och det gjorde plötsligt att jag liksom kände mig lite konstig i magen. Och alltså mm. det är så uppenbart. Mm. Och jag kände ju mycket, så hälsorevolutionen, hela den boken som jag skrev, började ju med att jag hade flera symptom. Mm. Och i min vildaste hjärna så hängde de här inte alls ihop.
Nej.
Okej, ont i ryggen, skitont, mm. skvalp i mage, mm. smådeppig. Och liksom ständiga infektioner.
Mm.
Jag såg det som helt olika problem.
Mm.
Men när jag ändrade livsstil så hanterades alla de här problemen. Mm. Så det var ju helt uppenbart att det här var problem som pratade med varandra mm. i min mm. kropp.
När du skapade bättre förutsättningar i
För
kroppen.
För att ja. Läka mig själv ja. Så, mm. så gick alla de här symptomen ner parallellt.
Mm.
Så det är ju uppenbart liksom att det här holistiska, det blir ju lite lätt. Vad ska vi säga, att den vanliga vården kan tycka att det är ett flummigt synsätt.
Mm.
Men så kommer också många nytänkande läkare som tycker att det är helt självklart. Vi har till exempel haft Dr. Chatterjee här som ja. Har skrivit sina underbara hälsoböcker.
Mm.
Och han har ju tips både för mat och mm. motion och psyke, och han har kärleksövningar. Alltså han har ju ett lite bredare mm. synsätt. Så att, tror du inte det här kommer komma ganska mycket?
Jo, men alltså det är ju en stor trend att var och varannan människa inser att man får vara lite av sin egen hälsodetektiv.
Mm.
Och sen så beror det förstås på vad man behöver undersöka. Om mm. det är något mindre eller något större, vad man behöver hjälp med.
Mm.
Och jag såg ett ganska intressant mönster förra året.
Mm.
På hela min vänstra sida i kroppen. Jag hade inte alls tänkt på det. Men hjärtat sitter ju på vänster sida.
Yeah.
Så mycket, där är jag med liksom.
Yeah.
Ja, så då hade jag den här arytmin som bråkade. Och sen så hade jag ryggproblem också på vänster sida. Har alltid för mig suttit på vänster sida. Så hade jag höftproblem. Där plötsligt kunde jag inte stå i tree pose, ni vet, yoga posen. Det går jättebra på höger, på vänster. Nu är det mycket bättre sen jag började styrketräna, ska jag säga. Men då, ja, supersvag, asirriterande. Och då gick jag till en naprapat och en massör på Mallorca faktiskt. En helt fantastisk kille.
Var det när du var där med shamanen också?
Ja, just det. Men de har ju ingenting med varandra.
Nej, ja, jag bara undrar. Man måste liksom sätta det i tiden. Ja. Och shamanresan.
Då sa han och en massör på samma ställe att det här kunde ju hänga ihop, sa de. Hade jag tänkt på det? Mitt energiflöde var sannolikt blockerat. Och där blir det ju lite flummigt. Men det var ändå så att det fick mig att tänka på, ja, alltså det låter ju. Jag säger inte att jag har alla svar, men ja, allt var på vänster sida.
Mm.
Nu är det mycket bättre av olika anledningar. Men det är ju, ja, jag har Spännande. Fått ta tag i min träning. Jag har fått ta hjälp av fantastiska naprapater,
ja.
Massörer. Jo, jag hade hälsporre också på vänster sida. Yes.
Wow. Så
jag haltade fram. Ja, men nu är det bättre.
Intressant.
Visst är det?
Intressant. Och men sen det här med energin är ju jätteviktigt.
Mm.
Och det kan man säga, tror jag, att vi är många som fått upp ögonen för genom yogan.
Ja.
Eller hur? För att där känner vi när vi håller på att mobilisera upp vår ryggrad.
Mm.
Hur det plötsligt börjar flöda i kroppen.
Precis.
Och man kommer ut från klassen med liksom blossande kinder. Och alla har så här klara ögon. Det har ju hänt något.
Ja. Och det har man ju hört att i höfterna samlas det väldigt mycket. Jag har inte heller liksom fördjupat mig i det här. Men jag har bara snappat upp. Mm. Okej, nu är det en till som pratar om höfterna här.
Mm.
Det får vi nog ta i ett eget avsnitt kanske
höfterna.
Någon gång. Men, men att det just samlas mycket stress och så.
Ja.
Och vilket kan leda till stelhet och...
Ja, intressant. Och detta ska vi idag undersöka lite närmare. Vi kommer att ha med oss funktionsmedicinaren Patrik Wahlberg som är en av de stora pionjärerna inom det här området i Sverige idag just nu.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Välkommen till Hälsorevolutionen, Patrik Wahlberg.
Tack så hemskt mycket för det.
Du är funktionsmedicinaren som verkligen tar ett helhetsgrepp kring hälsa och författare till boken PXP, som ja, det är tekniker för att förbättra hälsan, men jag skulle nästan kalla det för en bibel, för allt finns där, känns det som. Det är verkligen ett gediget verk du har skapat. Du, jag tänkte höra med dig, du sitter just nu på Mallorca, det är där vi har kontakt med dig. Varför är du där?
För tillfället är jag här med familjen, min sambo Sofie och våra tre barn, och jag jobbar härifrån helt enkelt.
Mm. Det är många som håller på att bli digitala nomader. Om man kan, så är det en livsstil som allt fler väljer. Du, det du sysslar med, skulle du kalla det för alternativmedicin eller funktionell medicin, eller vad skulle du sätta själv för benämning på ditt mer holistiska synsätt på hälsa?
Om man tänker alternativmedicin, så är ju alternativmedicin, eller då komplementärmedicin som det också kallas, det är liksom ett begrepp för någon form av behandling som normalt inte har prövats vetenskapligt. Så att Det gör vi inte, utan min kollega Daniel och jag, vi startade greatlife.se för 10 år sedan ungefär. Det skulle vara en plats och är fortfarande en plats med de absolut bästa kosttillskotten som finns att få tag i. Vi har mängder av artiklar om hälsa och välbefinnande och vi har massa egenvårdsprotokoll, alltså råd och tips för egenvård. Och främst så är det ju näring vi sysslar med. Och näring är en helt och hållet fundamental del i människans fysiologi. Och det finns väldigt mycket forskning på näring och även på kosttillskott, så det är egentligen inte alternativmedicin. Och man kan säga att bara för att blivande läkare inte läser näring på läkarprogrammet betyder inte det att det inte forskas på eller är en viktig del i även traditionell medicin. Det vi sysslar med, jag skulle nog säga att vi sysslar med någon form av hälsooptimering genom ett holistiskt synsätt på människan, ungefär så.
Man brukar ju ofta koppla ihop det här med funktionsmedicinen, kan man säga. Mm. Vad skulle du säga är skillnaden mellan ett funktionsmedicinskt sätt att se på människan och ett mer traditionellt sätt som man använder idag inom vården? Vad är den stora grundläggande skillnaden?
Alltså, först och främst kan man säga att det är en väldigt stor skillnad. Man tänker sig funktionsmedicinen ser på människan utifrån en helhet. Medan allopatisk medicin eller mer traditionell medicin är mer specialiserad. Och det är på gott och ont. Det är väldigt bra med specialisering, tycker jag. Men jag tror att man missar en del vitala faktorer och viktiga sätt att se på hur en människa läker i det stora. Alltså jag kan ta ett exempel om jag får göra det.
Kör på.
Om man tittar på exemplet med sömn. Mm. Om du går till sjukvården med sömnbesvär, då är det ganska stor sannolikhet att du förskrivs sömntabletter eller insomningstabletter. När vi på greatlife.se ser på sömn, då har vi en annan infallsvinkel. Alltså de allra flesta vet att hormonet melatonin behövs för att vi ska sova bra. Men om vi backar bandet lite och ser på den här melatoninsyntesen, hur den börjar, så är det så att den börjar med en aminosyra som heter tryptofan. Det finns i kalkon, kyckling och kött. Tryptofan omvandlas sen till 5-hydroxotryptofan, det som heter 5-HTP. Det omvandlas till signalsubstansen serotonin, den här må bra-kemikalien. Av serotonin tillverkas sen sömnhormonet melatonin i tallkottkörteln. Och det är liksom omöjligt att sova bra om man har otillräcklig melatoninproduktion. Och för att den här biokemiska signalvägen ska fungera, då krävs det några saker. Det är några kofaktorer och i det här fallet vitaminer och mineraler som behövs. För att 5-HTP ska bilda serotonin, då krävs det magnesium, C-vitamin och zink till exempel. För att serotonin sen ska bilda melatonin, krävs vitamin B6, folsyra, C-vitamin och järn och komplett mörker. Om allt det här fungerar som det ska, då kommer melatonin att insöndras några timmar innan man ska gå och lägga sig. Och sen har den störst insöndring i mitten av natten. Och det är en sak, om jag får ta en parentes till parentesen så att säga. Så är det så att melatonin reglerar inte bara sömn och dygnsrytm, utan även humör, immunförsvar, åldrande. Det är en extremt kraftfull antioxidant. Och eftersom den här molekylen är både vattenlöslig och fettlöslig, så kan den ta sig in överallt i kroppen, i alla organ. Om vi antar att vi har brist på någon av de här näringsämnena, då kommer det vara väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att bilda melatonin i tillräckliga nivåer. Mm. Anta att du lägger till att du tittar i telefon, dataskärm eller tv eller läsplatta det sista du gör innan du går och lägger dig. Då kommer det här blåa ljuset från skärmen att nedreglera produktionen av melatonin.
Så du menar att det här synsättet tänker igenom hela kedjan,
ja,
som har lett till sömnstörningen.
Ofta har man inte brist på sömntabletter, utan det kan vara andra saker. Mm. Vi har ju massa kunder som har blivit av med sömnbesvär genom att förbättra sin näringsstatus och genom att använda de här speciella glasögonen som blockerar 98% av allt blått ljus. Funktionsmedicinen, om jag ska knyta ihop säcken, handlar inte lika mycket om att minska symptom som den allopatiska vården eller sjukvården vill göra.
Den handlar mer om att tänka igenom kedjan som har lett fram till problematiken.
Man vill se de här djupliggande orsakerna eller obalanserna. Mm.
Vad kan man vinna då på att ha ett sånt här funktionsmedicinskt synsätt, som du tänker?
Jag tror att den största vinsten är faktiskt att patient eller individen får en mer gedigen läkning. Alltså i min bok så skriver jag om att hälsa beror på flera komplexa och samverkande faktorer i och utanför kroppen. Och vi kan liksom inte helt förklara med dagens teknologi och forskning vilka alla är. Och om man då väljer ut några av de här faktorerna och satsar all energi på dem, då är det stor sannolikhet att man inte kommer att känna sig helt frisk. Mm. Man vinner väldigt mycket på att se människan utifrån ett helhetsperspektiv. Alltså, och jag tror, om jag ska vara ärlig, att det finns inget annat sätt att se på människan om man ska tala om hälsa på riktigt. Jag har ont i magen, här, ta ett piller. Jag tror inte riktigt på den modellen faktiskt.
Mm. Din mamma blev tidigt sjuk i livet när du var en pojke. Hur kom det att påverka dig, ditt sätt att se på hälsa?
Ja, men det stämmer. Min mamma hade flera hjärntumörer när jag var ung och ända upp till slutet av tonåren. Och hon blev förlamad, hon kunde inte gå, hon kunde inte prata. Hon fick liksom lära sig att läsa och skriva från början. Hon lärde sig till slut. Men hon har haft liksom kroppsliga besvär hela livet på grund av de här tumörerna. Hon var jättestark, fysiskt och mentalt. Men det var oerhört tufft för henne och för mig. Jag fick ju se hur drömmar och mål fullkomligt gick om intet på grund av ohälsa. Och där bestämde jag mig att jag ska lära mig mer om kroppen än alla läkare som jag träffade under de här åren. Men en sak att komma ihåg, det är att allt som har en baksida har vi faktiskt en framsida. Jag menar, jag kunde ju inte påverka det som hände mig då. Men jag kunde påverka hur jag såg på situationen. Och det finns lärdomar i allt. Och väljer man att se dem så blir livet lite lättare.
Man, det betyder och vad inte att var man lärdomen inte för dig, kände du, i det här svåra?
Ja, men det var en väldigt viktig lärdom för mig. Och det är den viktigaste lärdomen jag har fått och som jag har burit med mig sedan barndomen. Och det är en ganska självklar lärdom, att den största rikedomen är hälsa. Alltså om jag inte är frisk, och om min fysiska, mentala och andliga hälsa inte är i balans, så spelar annat i livet oerhört liten roll. Och att sen ha fått jobba då tillsammans med min kollega Daniel, som jag startade greatlife.se med, och våra andra kollegor, har varit en gåva. För att då har vi liksom kunnat fortsätta med att jobba med det här långt efter att min mamma blev sjuk. Så för mig har det varit fantastiskt.
Det är ju många som säger att när man gör sina bästa jobb i livet så går man in och hanterar något slags trauma man har varit med om tidigare i livet. Man gör något för sig själv fast tidigare i livet eller för någon nära anhörig tidigare i livet. Förstår vad jag menar?
Jag förstår, absolut.
Då blir det en nerv i det man sysslar med. Jag skriver ju böcker, alltså jag skriver till mig den bok jag själv hade behövt ha på något sätt.
Precis, precis.
Eller hur?
Jag håller med 100%.
En vibb i detta.
Intressant. Jag har tänkt tanken själv också. Att jag är så otroligt mån om att hjälpa människor med hälsa. Och det är väl kanske för att jag inte kunde riktigt hjälpa min mamma när jag var barn. Så att, nej, men jag tror att du verkligen har rätt.
Men du har ju då verkligen slagit till här med en hälsobibel av rang. Och den heter då PXP, ditt bästa jag. Vad är PXP för något?
Ja, det är en bra fråga. Den har jag fått flera gånger. Alltså PXP står för Program for Extraordinary Performance. Alltså det är ett program för extraordinära prestationer eller resultat beroende på hur man ser det. Och det kan man ju tycka är, det har ju varit lite fult att tala prestationer. Varför ska det vara så prestationsorienterat? Men PXP handlar egentligen om att uppfylla drömmar och nå mål. Och för att kunna göra det, då måste man må bra fysiskt och mentalt. Och för att kunna göra det så måste man agera. Man måste göra förändringar i sitt liv. Så att PXP är egentligen en metod för att optimera den fysiska och mentala hälsan. Och den omfattar ju, som du säger då, flera områden än bara kost, träning och sömn. För jag tror inte att de räcker tyvärr.
Hur har du tänkt liksom när du har lagt upp? Därför att man kan säga att de grundläggande områdena är ändå kosten är ett område. Du har träningen som är ett område och sen har du den emotionella återhämtningen, om jag skulle kalla det så. Avstressningen, och där ligger sömn och där ligger känslohantering och sådär. Hur har du tänkt när du har... För jag har själv landat i just de här tre benen också, och man gör ju det om man är inne. Men liksom, hur har du tänkt när du valde ut de här områdena?
Jag kan väl säga lite som du skrev. Jag skrev egentligen den bok som jag själv saknade. Och, alltså jag ville skriva en bok som tog upp helheten. Och då visste jag att det räcker inte att bara tala kost, träning och sömn. För att hälsa är betydligt mer än bara det. Det är många andra faktorer som påverkar, som stresshantering, sorgbearbetning. Och det mesta i boken är baserat på vetenskap och forskning. Och i boken finns det över 1000 referenser till vetenskaplig forskning.
Ja, och du har också lagt in dem mitt i boken, vilket jag tycker är... Jag har aldrig sett det förut faktiskt.
Ja, de ligger på två ställen. Jag har så att säga, i löptext så ligger referenserna längst bak. Men så har jag ju som gråa rutor, och det är så, ja. de är lite så överkurs, som man säger. Eller rättare sagt så här... Läs dem om du tycker att just det här lilla området är intressant.
Och då har jag när 650 sidor inte räcker, utan man verkligen vill gräva djupare. Det är underbart.
Precis. Ja, då ligger vetenskapliga referenserna i de här gråa stycken. Men annars ligger, i löptext så ligger de då längst bak.
Och för den som är praktiker inom det här eller vill fördjupa sig, så är det ju en oerhört gedigen genomgång liksom av hela... Allt från nattljusväxter till träningsformer till kött och klimat. Alltså det är en superbredd verkligen.
Ja, precis. Ja, men precis. Och det återigen då, jag skrev ju liksom den bok som jag själv saknade. För det fanns många böcker som jag tyckte missade en del områden, eller kanske liksom inte gick tillräckligt djupt i vissa områden. Det var boken som jag själv ville läsa.
Ja. Du, om vi går in på kosten då som är så viktig. Hippokrates brukade ju säga, läkekonstens fader, låt maten vara din medicin och medicinen din mat. Och som du säger, läkarna har några timmars nutrition idag på en 5-årig utbildning, vilket är rätt fantastiskt. Men hur tänker du kring optimal kost? Först vill jag fråga dig, finns det en optimal kost för alla?
Det är en bra fråga. Man kan säga så här, ja och nej. Det finns några saker som alla människor har gemensamt när det gäller kosten. Och det är att vi är omnivåer, vi är allätare. Vi är inte karnivåer, det vill säga köttätare, och vi är inte heller herbivåer, det vill säga växtätare. Eller då vegetarianer eller veganer, utan vi är omnivåer. Och det är en viktig gemensam faktor som gäller alla människor på hela planeten. Och sen finns det ju givetvis vissa faktorer som gäller alla människor. Och det är så här, man ska undvika raffinerat socker, och det finns vissa andra självklara livsmedel som liksom inte ingår i människans kost. Och jag ska säga, när jag säger självklara, så är det så att för mig tycker jag att det är självklart. Men om jag skulle säga att undvik solrosolja och rapsolja och matolja, då kanske inte det är självklart för alla. Men de här supersjälvklara, alltså raffinerat socker, läsk, godis, bakverk. Det är gemensamt för alla. Och men att gå igenom varenda faktor vad det gäller kosten, det är ganska omfattande. Men jag kan ta några saker som skiljer människan åt. Och det är till exempel makronutrientfördelningen. Det vill säga fördelningen mellan kolhydrater, fett och protein. Den kan skilja mellan människor och geografiska regioner. Det finns naturfolk som äter 70-80-90% av deras kaloriintag från kolhydrater. Och de lider inte av övervikt, fetma, näringsbrister, hjärt-kärlproblem. De har inte avvikande lipidnivåer eller högt blodtryck. Men det de inte äter, de äter aldrig kolhydrater från så kallad skräpmat. Sen finns det då naturfolk som kanske äter 3%. 3% av kaloriintaget kommer från kolhydrater.
En eskimo till exempel.
Precis.
En inuit.
Och precis. Och där har vi då den här geografiska skillnaden. Att ju längre ifrån ekvatorn man kommer, desto sämre tål man kolhydrater. Om man tittar på naturfolk. Och då kan man ju säga, en del kanske säger så att men det där känns inte som vetenskapligt. Men om man tittar på biokemin återigen bakom, Då är det som så att det finns ett enzym som heter amylas som bryter ner stärkelse i maten. Stärkelse är den viktigaste kolhydraten i mat. Det är alltså en massa glukosmolekyler i en lång kedja och det finns i alla sädeslag och det finns i potatis, sötpotatis och så vidare. Vissa människor har mer amylas i sin saliv än genomsnittet för att de har fler kopior av en gen som heter AMY1. Den ökar amylasproduktionen i saliven. Och om man tittar på befolkningar som historiskt sett har ätit mycket stärkelse så har de ofta fler genkopior av AMY1. Mm. Om man inte har så mycket genkopior av AMY1 så löper man med betydligt större risk att utveckla insulinresistens och diabetes om man äter mycket stärkelse över tid. Mm. Det är därför det är så viktigt då i en diskussion om mycket och lite kolhydrater. Då behöver man säga så här, vem är man genetiskt och var bor man? Bor du närmare ekvatorn så kan du äta frukt i säsong eller stärkelse i säsong. Om du lever i norra Sverige, ja, då kommer du troligtvis må bättre av att få i dig mättat fett som den primära energikällan.
Mm. Men sen har vi stora folkströmmar idag. Man går in och, jag var själv inne och kollade mitt eget DNA. Det är både ditt och datt där inne kan jag tala om för dig. Man kan också vara ärftligt. Jag visar sig att jag har mycket från Medelhavet. Men man brukar ju tala mycket om det här att gå på sin magkänsla. Jag tänker på det när folk sitter och argumenterar vid middagsbord, just som du säger. Man ska äta si, man ska äta så. Och jag tänker på det, det resonemang du för nu om olika typer av, vad ska vi säga, både livsstil, hur mycket har jag motionerat, men också vad har jag för ärftlig uppsättning. Vilken ålder är jag i tillväxtfas eller, och vilka behov har jag i livet? Alltså vi slår varandra i huvudet med de här baseballträna, man ska göra så här, man ska göra så här. Men det känns väldigt gammaldags tycker jag alltså, istället för att peppa folk och förstå sig själva, eller?
Ja, jag håller med dig till 98%, de 2% som jag inte håller med om.
Kör 2%.
Det är magkänslan hos många personer är störd. Alltså inte störd i bemärkelsen att den devierar från det som är naturligt. Alltså många är sådär att min magkänsla känner att jag är så sugen på någonting.
Min magkänsla säger att jag behöver pizza, är det så du menar?
Ja, precis. Och det finns inte en cell i kroppen som skriker efter pizza. Det kan jag lova.
Kanske en liten cell någon gång.
Ja, precis.
Ändå. I månaden kan en liten cell få ropa det, men inte varje dag. Jag fattar.
Och det är lätt att sådär, att nej, men nu måste jag trösta mig och det blir lite godis. Men det handlar kanske inte ens om näring, utan det handlar om ett trauma som handlar om sorg. Som handlar om att jag mår bättre om jag äter godis.
Nej, jag tänker snarare på den här magkänslan som uppkommer efter en måltid.
Ja, absolut.
Var det här lättsmält? Engelsmännen har ett uttryck, did it agree with my body? Kom den här maten överens med min kropp? Där har man ju någon slags vibration, tycker inte du det?
Jo, men det tycker jag absolut. Absolut, och den är viktig att lyssna på. Och lyssna på den ordentligt. Men det håller jag verkligen med om. Och man ska inte fortsätta. Så jag kan ta ett exempel. Grönkål till exempel har blivit väldigt populärt i smoothies. Och så kanske man vräker i sig grönkål. Och man börjar få lite problem med magen. Och man efter över tid så kan man få problem med sköldkörteln. För den innehåller en del ämnen som inte är bra för sköldkörteln. Och det är en hyperackumulator av en del tungmetaller. Men man har ju läst i den här boken att gröna smoothies på grönkål ska vara så himla nyttigt. Mm. Men känslan i kroppen säger att jag mår inte helt bra. Jag tappar energi och det känns inte bra, helt bra i kroppen. Då är det ju bättre att lyssna på den känslan. Mm. Och återigen så finns det biokemi bakom. Tiocyanat i grönkål, det tävlar med jod som är jätteviktigt för sköldkörteln. Så att där håller jag med dig. Man ska vara försiktig med att lyssna för mycket på hälsoböcker, så som min bok höll på att säga. Nej, men man måste ju lyssna på sin känsla givetvis. Den är viktigast.
Man kan lyssna på principer, tänker jag. Men sen vad det är precis för mat. Ja. Vissa blir väldigt sömniga av kolhydrater, andra får energi av det. Ja. Det är också en sån där intressant signal. Liksom. Var är min energi? Var är min piggmat? Var är min sömnmat? Jättebra budskap. Och det här är ju helt nytänkande, för att den västerländska, om det har funnits några kostrekommendationer, så har det varit ner med de mättade fetterna, du vet, ät mer rotfrukt. Alltså det har varit väldigt standardiserat, kan man säga, väst, eller hur?
Och jag håller med dig. Och det är kul att du tar upp det där med kolhydrater och sömn. Man behöver alltså titta på detaljer. Jag tar upp det i min bok att jag tycker att det är bättre att äta mer kolhydrater på kvällen för de absolut flesta personerna, just därför att det kan eventuellt premiera till att man blir tröttare.
Mm. Så funkar min kropp till exempel. Och det är på tvären mot alla träningsguider som alltid säger att man ska äta stor lunch och sådana grejer. Då vill jag bara gå och lägga mig och sova middag. Och det går ju inte.
Jag förstår.
Så att det är intressant det här. Att våga lita på sig själv. Kanske inte så mycket vad man är sugen på, men hur man känner efter måltiden. Ja. Så det är en bra läromästare man har där i magen lite grann då, eller?
Ja, men jag tycker det är bra sammanfattat.
Du har, när det gäller rörelsen, så har du till och med ett eget program. Du tycker att man ska röra på sig både lite grann varje timme och sen göra lite mer sammanhängande pass, om jag förstår din bok rätt.
Ja, men det beror ju egentligen på att jag själv har en stillasittande livsstil. Så jag vet att om jag sitter för lång tid framför en dator och har samma vinklar i kroppen, då kommer jag att må sämre. Och därför så tycker jag, om man har möjlighet att gå upp och göra lite rörelseövningar en gång i timmen, så tjänar man enormt mycket på det. Och sen så är jag inte helt för, det är inte något jag liksom rekommenderar till allt och alla, att till exempel springa maraton, även om det är populärt. Utan jag tror mer på sprinta, gå barfota i skogen, långa promenader, lyfta lite tyngre. Jag tror på den typen av rörelser. Och sen så har jag i boken och även på YouTube har jag filmer som går igenom exakt hur man gör vissa grundövningar. Men där har jag också tagit hjälp av några av Sveriges bästa personliga tränare och en av Sveriges bästa sjukgymnaster faktiskt. Som har liksom, det har kollat varenda liten detalj i de här övningarna för att se att är det här korrekt? Blir det korrekt vinklar? Hur ska jag tänka? Och så vidare.
Du, för att ta då det tredje området kring vad ska vi säga, vår återhämtning och vår emotionella bearbetning. Stresshantering är ju många som pratar om idag. Det tror jag vi alla förstår värdet av. Men du tar också upp sorgbearbetning. Varför ser du det som en så viktig del av ens hälsa?
Alltså om man backar bandet och tittar lite på stress, så tänker jag att positiv stress, jag kommer komma in på sorg. Om man tittar på positiv stress så tror jag att det är bra i lagom dos för att få saker gjorda helt enkelt. Men långvarig negativ stress tror jag är väldigt ohälsosamt. Alltså kortvarig stress har liksom räddat oss ur ett evolutionärt perspektiv. Den här fight or flight responsen har ju skapat biokemiska svar. Så att när vi blev jagade av ett lejon, det vill säga akut stress, så fick vi liksom en signal från hypotalamus att aktivera det här flykt- och kampresponsen. Adrenalin och noradrenalin och kortisol, aldosteron, då insändas till blodet. Vi får ökad puls, ökad blodtryck och ökad andningsfrekvens. Blodet dirigeras liksom bort från mag-tarmkanalen för att musklerna ska få mer blod. Allt det här är ju för att muskler ska få mer syre och energi. Det är jättebra när vi slåss mot ett lejon, men enormt dåligt om det sker över tid. Därför att baksidan av den här stressresponsen är att vi nedreglerar vårt immunförsvar. Vi nedreglerar vår matsmältning, vi nedreglerar cellreparation och vi nedreglerar reproduktion. Alltså allt sånt som inte är viktigt på kort sikt för att vi ska överleva, men som är jätteviktigt för att vi ska känna oss friska och starka på lång sikt. Så vad händer om vi ständigt är jagade av ett lejon? För det är vi, många människor är det idag, 24 timmar om dygnet, året om.
Ja, i alla fall jagade av ett litet lejon.
Ja,
ett litet
imaginärt
lejon kanske.
Precis, ett imaginärt lejon.
Ja, lite mindre, precis.
Precis. Och då tänker jag att, anta att du är med om, alltså alla människor drabbas av sorg. Och oförlöst sorg och förlöst sorg är två skilda saker. För oförlöst sorg, vad jag tror, skapar kronisk stress. Och den här kroniska stressen leder till alla de här negativa sakerna som då nedreglerat immunförsvar, matsmältning och så vidare. Och i boken så tar jag upp ett system eller ett program som jag har fått lära mig som jag tycker har varit väldigt bra. Därför att alltså, sorg blir liksom som en tyst följeslagare som följer med oss, alltså oförlöst sorg då. Den får oss att må dåligt, vi kan överreagera, vi drar oss undan, vi tröstäter, vi liksom tar till massa beteenden för att på kort sikt dämpa eller glömma den här sorgen. Men på lång sikt gör det inte gott alls, tvärtom. Då är det bättre att förlösa sorgen. Och den här metoden tycker jag om för att den är väldigt konkret. Och den är, jag är resultatorienterad, så att jag vill liksom få resultat. Alltså man kan göra liksom allt rätt med kost, träning och sömn. Men jag tror att om man går och bär på oförlöst sorg under lång tid eller har kronisk stress i sitt liv, så kommer man liksom aldrig komma i mål med sin hälsa. Och det vet jag av egen erfarenhet.
Spännande tankar. Jag tänker på när du berättar det här på den kinesiska visdomsläraren, taoismens grundare Lao Tzu, som lär har sagt att om man är deprimerad så tänker man för mycket på gårdagen. Mm. Och om man är ångestfylld så tänker man för mycket på morgondagen.
Mm.
Så vad man ska göra är att man ska vara här och nu.
Ja, det är ett recept för hälsa generellt.
Ja, jag håller med det är ju mindfulness-tanken. Ja. Det är intressant. Sen har vi naturligtvis alla sorger i livet.
Ja,
det är lätt att säga att bara strunta i dem. Jag förstår precis vad du menar. Men det var bara kom till mig. Sen har du en annan superkul grej som jag tycker här som gör din hälsobok så annorlunda. För det är olika sån här, du har ju gått på Handelshögskolan i Stockholm och jag känner att det är olika så här high performance trick som är blandat då med de här väldigt kloka hälsotipsen.
Precis.
Och då kommer vi till Eisenhower-matrisen som jag upptäckte att jag har gjort väldigt länge, men jag visste inte att den hette så. Men det är en jättebra metod bland annat för att jobba med sitt hälsoarbete. Berätta, vad det är för något?
Ja, vad kul att du tar upp den. Ja, den är riktigt bra. Och det finns ett uttryck som säger att det viktigaste är inte att göra saker rätt, utan att göra rätt saker. Alltså man måste göra det som är viktigast först och inte jobba med fel uppgifter.
Mm.
Och Eisenhower-matrisen är, vad ska man säga, ett prioriteringsverktyg efter den här amerikanska presidenten Dwight D. Eisenhower. Och den strukturerar upp på ett ganska enkelt sätt olika uppgifter så att de blir överskådliga ur ett prioriteringsperspektiv. Och varför är det viktigt för hälsan? Jo, jag tror att det är så här. För att förverkliga drömmar och nå mål måste man göra rätt saker. Alltså man tänker att alla människor har 168 timmar på en vecka och 56 av dem går bort till och sömn. Då har man 112 timmar kvar. Hur man prioriterar de här timmarna och vad man väljer att göra med de här timmarna kommer att avgöra om man når de mål man sätter och om man kan förverkliga sina drömmar. Och det gäller egentligen inte bara hälsa, det gäller ju allt. Och alltså, om jag får säga så här, alltså livet är ju inte ett Excel-ark som man ska eller bör strukturera upp i detalj. Men genom att försöka göra det som är viktigt istället för att göra oviktiga saker rätt, så kanske man kan få mer till sånt som är viktigt på riktigt. Det vill säga familj, vänner, relationer, få tid i naturen, få egen tid som är så viktigt, få tid till träning eller att förverkliga saker man vill göra. Och det handlar ju om vad det än är. Det är olika för olika människor. Skriva en bok, slipa på en båt, sticka kläder, spela ett instrument eller vad man nu väljer att göra. Och därför är det viktigt att göra rätt saker och inte göra saker rätt.
Intressant, för att jag tänker, det är ju allt det du beskriver, men för mig har framförallt lärt mig, jag lärde mig den ur de här Stephen Coveys böcker om sju goda vanor som har blivit så framgångsrika över hela världen. Den lärde mig att skilja på det som var bråttom och det som var viktigt. Och viktigt är ju, saker kan ju vara både bråttom och viktigt. Mm. Om det brinner hemma hos en, då är det otroligt viktigt och otroligt bråttom.
Mm,
men om någon bara ringer i ens telefon, då är det bråttom, men det är kanske inte viktigt.
Precis.
Och sen har man saker som då är viktiga och inte bråttom. Och där kommer ju ofta det här med hälsan in innan man har blivit manifest sjuk.
Mm.
Och det nedprioriterar vi. Mm. Det vill säga, det är viktigt, men det är inte bråttom. Jag kan träna nu, jag kan träna imorgon, jag kan träna i övermorgon. Mm. Och där kommer ju ofta de här hälsomålen. Och därför blir de ofta nedprioriterade, för vi prioriterar det som är bråttom.
Mm. Ja, visst är det så. Och det är därför den här matrisen då är så pass bra. För den tydliggör just den här problematiken du tar upp.
Mm. Och där ligger ju hela guldet, allt det här som är viktigt, där ligger ens guld och inte bråttom.
Precis.
Där ligger de viktiga relationerna, där ligger hälsan, precis. Där ligger kanske att lära sig att sjunga eller språk. Allt det här som får en att vibrera lite i livet. Ja, kul att du har med den, vi är pepp på det, säger jag. Eisenhower, nu har jag fått en namn på den också, Eisenhower-matrisen, den kan man läsa mer om i din bok.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning. Du satt i redaktionen för det som tidigare var näringsmedicinsk tidskrift och numera heter tidningen Hälsa och funktionsmedicin och har legat nära de här trenderna. Vad skulle du säga, vart blåser vindarna just nu när det gäller hälsa?
Alltså, återigen om jag backar lite, när du nämnde att jag pluggade på Handelshögskolan i Stockholm och det gjorde jag, och på den tiden gjorde jag yoga, och det här var alltså år 1997. Så åkte jag till Indien 1999 för att göra yoga, och då gick jag där på Handels med yogamatta under armen och var väldigt ensam i det.
De flesta tyckte det att tror jag att du var
ett UFO.
Det tror jag. Men att du idag... var. Bland alla vattenkammade kostymer. Hade du såna här strumpor med tår också, du vet, med såna här sydda tår?
Nej,
gick barfota i såna strumpor?
Nej, jag hade vanliga kläder, men jag hade liksom ett yogafodral med mig. Och idag ser man ju ofta det om man går på stan. Men då var det liksom inte så populärt helt enkelt. Och det är en trend som jag har sett de senaste liksom 20-25 åren. Att, alltså det finns ett intresse för österländsk filosofi. Det finns ett intresse för hälsa. Att leva sunt. Att bry sig om att må bra. Och det är en väldigt positiv trend. Alltså folk vill ta ansvar för sin hälsa. Lära sig mer om hälsa. Och det tycker jag är kul. Om jag ska bli mer specifik, så finns det några saker som jag spår kommer vara viktigt i framtiden. Och det är bland annat så kallade hälsosvampar. Vi har följt det området länge på Great Life.
De här tickorna, reishi och, ja, och
precis,
så vidare.
Precis, reishi, maitake, cordyceps och så vidare. Precis de. Och vi har följt dem länge. Vi har inte liksom funnit tillräckligt bra kvalitet. Nu har vi hittat det äntligen. Det tror jag kommer bli väldigt stort. Jag tror mycket på så kallad personalized nutrition. Mm. Alltså på grund av den här elektriska utrustningen som vi bär med oss i form av klocka eller telefon. Vi kommer kunna få svar på vad vi behöver och inte behöver. Så det tror jag. Och sen så tror jag att meditation kommer att växa stort. Och det är mycket glädjande. Det har funnits länge. Men det har tidigare ansetts vara lite flummigt, trots att det finns forskning på det. Men det tror jag kommer växa stort. Och det finns ju en yogastudio i Stockholm, Mindstory, som öppnade här för, jag vet inte om det var ett år sedan. Det första i sitt slag. Och det bara det är ett tecken på att det finns en efterfrågan. Och det tycker jag är väldigt kul. Mm. Sen har jag några trender som jag önskar att vi ska se. Och de är ganska detaljerade. Och jag önskar att vi ska börja exponera oss mer för solljus på morgonen. Mm. Och det handlar inte om då att bilda D-vitamin, för det gör man inte riktigt på morgonen. Det är mellan 11 och 15, som, klockan 11 och 15 som det sker, men på morgonen. Och det handlar om att återställa den här dygnsrytmkärnan som finns i hypotalamus.
Precis.
För den påverkar alla celler i kroppen oerhört positivt. Mm. Och så hoppas jag att varenda person kommer börja bära såna här blåblockerande glasögon. För det räcker inte
det med det. Det tror jag kan bli lite tuffare.
Den blir tuffare. På kvällen. De är inte jättesexiga om jag ska vara ärliga. Men oj, oj, oj vilken skillnad det gör. Och de här filtrerna som finns i smartphones. Som finns native. Som finns per default, om man ska säga, i smartphones. De räcker inte. De blockerar för lite av det blåa ljuset. För jag tror att sömn kommer bli en väldigt stor hälsotrend.
Intressant. Jag hör vad du säger, vi får sätta någon, vi har ju testpanel i en del av våra avsnitt, så vi får sätta någon av våra testare på såna här glasögon och se om det hjälper till med sömnen. Det är en mycket spännande tanke. Vet du, jag tror också, får jag testa en spaning på dig? Jag håller med om allt du har sagt, jätteklokt. Vi är exakt on the same page, men ytterligare en spaning jag har, det är ofta så att pendeln slår kraftigt åt något håll, och nu har det varit en väldigt vegansk pendel sådär. Men eftersom många har gjort det här bytet utan att riktigt kanske ha hunnit skaffa sig kunskap, så man har i princip bytt ut kött mot pasta. Och jag har träffat många sådana, framförallt unga tjejer, och de känt sig väldigt trötta och anemiska naturligtvis av det. Jag tror att det kommer komma en karnivortrend, eller med mer bra kött, alltså inte vilket kött som helst, men bra kött. Och inte jättestora mängder, men att det är en del av en mänsklig diet. Vad tror du om den spaningen?
Jag tror att du har 100% rätt. Och den trenden har redan börjat komma. Och jag kan säga så här att, alltså om man tittar på isotopstudier på radioaktiva isotoper, så har vi under hela människans evolution, om vi börjar från Homo habilis för 2,5 miljoner år sedan till Homo sapiens som vi är då, så har vi alltid ätit animalier. Mm. Det finns en studie på 229 naturfolk, och det finns inte ett enda naturfolk som inte äter animalier. Så att jag tror, jag ska säga så här, jag var vegan för många, många år sedan. Jag har liksom testat ett antal olika dieter såklart. Och jag blir liksom, även om jag vet att ur ett nutritionsperspektiv inte är bra alls att vara vegan, så blir jag ändå liksom, jag blir glad när jag träffar en vegan, för att hon eller han är ofta väldigt, bryr sig mycket om djur, och det tror jag är en väldigt viktig faktor.
Ja, men den faktorn är viktig.
Den faktorn är jätteviktig, men jag ska säga att jag tror absolut att karnivor växer, och då vill jag säga en sak som är jätteviktig till alla lyssnare. När ni äter kött, så ät inte dålig kvalitet, utan ät gräsuppfött, ekologiskt, lokalt odlat, och ät inte bara musklerna. Ät inälvorna, de är minst lika viktiga, för att man får felaktig balans av olika aminosyror om man bara äter muskler. Man behöver äta hela djuret, det som kallas nose to tail. Men det som är fördelen då med karnivordieten, jag tror inte att vi är ju inte karnivorer, bara köttätare. Men om man minskar på en del andra livsmedel, så kan man få den här did it agree with me som du tog upp innan. För att kött har normalt väldigt lite antinäringsämnen i sig. Det irriterar inte tarmen. Man kan bli trött, och det är ofta för att man är ovan eller har för lite saltsyra. Men det irriterar ofta inte tarmslemhinnan om man tillagar det på rätt sätt.
Och så har du benbuljongen som tvärtom läker tarmens slemhinna.
Jättebra.
Och det är ytterligare ett sätt att äta nose to tail. Du, jag skulle vilja prata lite med dig slutligen om kosttillskottens roll. För det finns ju liksom två skolor, de som säger att det viktiga är grundmaten. Och sen finns det de som säger att det är alltid bra att komplettera och stärka upp. Vem bör ta vad och när? En så här totalt övergripande fråga som är helt omöjlig att svara på. Men
nej,
jag får försöka.
Nej, men vet du vad? Den är bra. Och det är så här, först och främst vill jag säga att både Daniel och jag som har startat greatlife.se, alltså det är inget att snacka om vad det gäller att kost är viktiga såklart. Det finns inga kosttillskott i världen som ersätter en sund kost. Det går inte. Man måste först och främst äta bra. Men det finns en problematik, eller flera problematiska områden. Om vi börjar från början, så är det så att livsmedel innehåller lägre nivåer av näringsämnen än vad de tidigare har gjort. Alltså våra jordar håller på att utarmas i en ganska alarmerande takt. Det finns en studie som är gjord i University of Texas. Och då har man då jämfört näringsdata från 1950 och 1999 för drygt 40 olika grönsaker och frukter. Och då ser man då att mängden protein, kalcium, fosfor, det var järn, B12 och C-vitamin har minskat rejält sedan 1950. Och det beror på då att vi ska ha snabba jordbruk, större storlek på grödorna. Vi måste ha en snabb tillväxt, och den ska tåla pesticider. Men det har skett på bekostnad av näringsinnehållet. Och det finns en...
Och vi äter inte efter säsong heller, utan nej, vi liksom precis. Driver jordarna. Precis.
Precis. Och det finns en jättekänd professor som heter John Crawford som forskar på jord- och växtnäring. Och han säger att, jag ska hitta det här citatet. Han säger så här, en grov beräkning av den grad av förstöring av matjorden som pågår idag tyder på att vi har matjord kvar för cirka 60 år. Ungefär 40% av den jord som används för jordbruk runt om i världen klassas som antingen förstörd eller allvarligt försämrad. Det senare innebär att 70% av matjorden är borta. Odlingsmetoder som stjäl kol från jorden och gör jorden mindre robust samt mer näringsfattig. Även den välskötta jordbruksmarken i Europa håller på att förlora i en ohållbar takt. Lägg till då några andra faktorer, att vi utsätts för mer fria radikaler och gifter än vad vi någon gång under evolutionen har gjort. Mm. Och att vi får i oss antibiotika, vi får i, och även via den mat vi äter, vi får i oss små plastpartiklar. Vi stressar mer och har, det är alltså inte ovanligt med ganska obalanserad tarmflora och besvär i mag-tarmkanalen, inte hos alla men hos flera om vad det borde vara. Så är det som så att det kan vara så att vi inte får i oss tillräckligt med näring via mat. Och alltså om man tittar på ungdomar så är för mig att det är mellan 15-25% av kalorierna kommer från vad man kallar skräpmat. Godis, läsk. Mm. Per automatik så får man näringsbrister. Mm. Och det är ju så att folk unnar sig inte liksom en måltid i månaden eller två eller tre. Utan folk unnar sig... kanske flera gånger i veckan. Lite godis här, en bulle där, någon fika där. Eller... alltså, jag menar, det sker på bekostnad av näringen. Och därför så tror jag och vi att ett kosttillskott kan göra skillnad. Och vi har ju sett det. Vi jobbar ju jättemycket med... vi har enormt mycket statistik. Vi har 100 000, jag tittar på det. Vi har 100 000 mejl från kunder. Och... så vi, och det ligger liksom i vår DNA att se vad frågar folk efter och vad får vi för svar. Vad hjälper folk och vad hjälper inte folk. Och kosttillskott hjälper om man har brister.
Alltså vi har ju rena bristsituationer och det är ju speciella och från människa till människa. Men vad skulle du säga är... så här, en grundgarderob, om vi får använda det uttrycket. Ungefär som att man i sin garderob har man ofta ett par jeans och en vit skjorta och några boots. Men hur ser grundgarderoben ut när det gäller kosttillskott?
Det är en bra fråga. Den är lite svår att svara på eftersom, jag menar, om du har hypotyreos eller om du har brutit benet så ställer det lite olika krav på näringsämnen. Men jag kan säga vad jag tar som en bas. Jag tar en multivitaminmineral. Jag tar D-vitamin, jag tar C-vitamin, jag tar mjölksyrabakterier, alltså det som kallas probiotika. Jag tar magnesium, zink och sen tar jag lite specialtillskott som vi har i vårt sortiment.
Du tar inte omega-3?
När jag inte äter fet fisk eller skaldjur tar jag omega-3. Men det viktiga, och det här är verkligen viktigt, det är bättre att inte ta kosttillskott alls än att ta av dålig kvalitet. Det gjordes en studie på de tre mest köpta omega-3 i USA. Och alla tre hade peroxidationsnivåer. Alltså de hade nivåer av de var härskna helt enkelt. I nivåer som var betydligt högre än vad de borde vara. Mm. Så att det gäller liksom att vara noggrann med det man tar. Och en snygg etikett, det räcker inte. Utan man måste veta vad man stoppar i sig. Men jag äter omega-3 av rätt kvalitet. När jag inte äter fet fisk eller skaldjur. Mm.
Du, vi ska ta avrunda här, men jag är förstås nyfiken på du med ditt synsätt som både är liksom rotat i forskningen men ändå kommer in lite från tvären. Vad tänker du att pandemin som har drabbat jorden har lärt oss om vår hälsa?
Jag tror, och det här är ju bara mina egna tankar och åsikter. Men jag tror att alla har blivit ganska ödmjuka inför det faktum att vi människor är sårbara. Men det borde liksom inte ha undgått någon att de värst drabbade i den här pandemin, är de med underliggande sjukdomar om man tittar på statistiken. Mm. Det finns ju såklart undantag och man hör ju människor säga att hon eller han var helt frisk och de tränade och levde sunt och nu är hon eller han jättesjuk. Så kan det givetvis vara, men om man tittar på siffrorna så är de allra flesta som blir svårt sjuka, och då talar jag alltså inte om 2 veckors influensasymptom utan blir svårt sjuka på riktigt eller som då tyvärr avlider i sviten av covid-19. De är inte sällan sjuka innan. Och det säger till och med Världshälsoorganisationen att de flesta som smittas av covid-19 upplever en mild eller måttlig andningssjukdom och återhämtar sig utan någon särskild behandling. Men äldre människor och de med underliggande medicinska problem kan riskera att utveckla allvarlig sjukdom. Mm. Så om jag ska då svara på frågan, så om man tittar på naturfolk så lider inte några naturfolk, vad man vet idag, av de här underliggande problemen. De har inte hjärt-kärlsjukdom, de har inte diabetes, de har inte kronisk andningssjukdom. De har inte övervikt.
De har inte övervikt eller cancer.
Nej, de lider inte av metabola besvär. Det är klart att du kan drabbas av covid och bli svårt sjuk, även om du inte har en underliggande sjukdom. Men jag tror att risken är mindre. Sen vill jag säga att jag vill vara väldigt ödmjuk inför det faktum att folk dör. Och att vi vet väldigt lite om vad som kommer att ske. Vilka som kommer att drabbas. Vi vet inte hur de här mutationerna kommer att utvecklas och hur framtiden ser ut för olika virus. Mm. Men även för antibiotikaresistenta bakterier som har kommit lite i skymundan. Jag kan ju bara säga vad jag har lärt mig. Och lärdomen kvarstår från då min mammas sjukdom. Och det är att hälsa är väldigt viktigt. Det har varit det hela mitt liv och pandemin har liksom inte förändrat det utan snarare tvärtom. Den har förstärkt det hos mig.
Ja, Patrik, vi får avsluta där. Det är nästan en predikan, känner jag, från dig. Ett mission du har. Jättespännande att prata med dig. Kloka tankar. Och jag rekommenderar alla som har ett djupt hälsointresse att ta din bok och sätta den på nattduksbordet. Den kan man hålla på att läsa ganska länge, eller hur, Patrik?
Mm. Ja, det kan man. Och jag vill säga ett stort tack till dig, Maria, för att jag fick komma och prata med dig. Det var jättetrevligt och intressant. Jag hade gärna fortsatt i timmar.
Var rädd om dig och ha det bra med din familj då på Mallorca.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Temat den här veckan är ju helhetshälsa. Och en planta som verkligen tillför mycket från smak till skönhet till hälsa är citronen. Varmt citronvatten på morgonen. Ja, vi är många som tycker om ljummet citronvatten på morgonen. Men har det några hälsofördelar? Ja, man kan ju naturligtvis se att citronjuicen är full med C-vitaminer. Som i sin tur också ökar förmågan att ta upp järn från maten. Ett flertal studier har visat att den som får i sig mera citrusfrukter får en minskad risk för magcancer. Och på gnagare så kan man se i labbet att cancerrisken minskar i lungor, på tungan och igen i magen när man får i sig mer citrusfrukt. Och sen finns det hälsofördelar också om man äter citronköttet på matsmältningen. Och polyfenolerna i citronskalet är välgörande. Så hela citronen tycks vara en hälsobringare, även om vi förstås gärna vill se mer storskaliga studier på effekter. Under tiden så kan du bjuda på en härlig citrussallad. Gör en vanlig grönsallad. Du kan blanda gröna blad som du känner för. Kanske rucola, klockarsallad, isbergssallad. Och kanske vill du blanda med lite finstrimlad vitkål och lite gurka som du skurit bort skalet på och delat i halvmånar så att gurkan blir lite sötare. Ta sen en citron, gärna ekologisk, som inte är vaxad på ytan. Och riv citronens skal på ett rivjärn. Och sen delar du citronen så att du får 2 halvor. Och om du gillar sälta så kan du strö lite kapris över salladen också. Och så tar du ena halvan citron och pressar ur citronsaften över salladen och häller på olivolja, flingsalt och tar några tag med pepparkvarnen. Du kan klippa persilja fint eller hacka lite färsk basilika på. Och gillar du det här sura lite ytterligare så kan du ta den andra halvan av citronen och dela i små små bitar och strö över salladen. Och det här blir en otroligt fräsch sallad som är god till fetare fisk, grillad halloumi eller fläskkött och till exempel lite grillade potatisar som ju gärna har den här söta smaken. Så får du sött, salt och lite surt ihop som är jättegott. Vilken otroligt intressant intervju, Carina.
Ja, men verkligen. Väldigt kunnig man eller kille, ja. Patrik.
Blir inte du nyfiken på saker du har drabbats av själv? Varför de drabbade dig? Alltså i västerlandet så går vi ju bara till doktorn och får konstatera att ja, men du har X.
Mm.
Och sen får vi åtgärder mot det och det är jättebra. Men just det här, varför kom det här? Vad låg det? Det ligger ju det här funktionsmedicinska, att liksom tänka den här långa kedjan.
Nej, för mig är det väl också hela tiden en balans och ett utforskande. Jag tror att det här högpresterande, det passar många idag. Men jag tror att det som är så bra med hans bok är ju att kunna ta till sig det som passar. Det är ju inte alla, tror jag, våra lyssnare som känner att jag ska liksom bli den här maxade versionen av mig själv.
Nej, men inte bara det. Men att gå ner och borra, tänkte jag mer. Ja. Har jag fått ont i en höft? Mm. Vad beror det
på? Jo, men
på?
Det var ju då, för att återknyta till den här dumma höft. När något sånt händer så blir man ju liksom irriterad. När man blir försvagad. Mm. Och hade det då kunnat förhindras med hjälp av förebyggande träning, med hjälp av bättre mat, eventuellt kosttillskott på något sätt. Mm. Och hur man kan ju idag undersöka om man har näringsbrist. Mm. Nej, men det gäller väl att vi lär oss så otroligt mycket genom att göra den här podden. Jag måste smälta det här.
Det är lyxigt. Lyxigt. Jag tänker så här att, jag menar, har man en manifest diagnos som du hade i din arytmi eller man har någonting annat, så tror jag mycket på västerländsk medicin.
Verkligen.
Därför att man behöver akut diagnos och hjälp.
Mm.
Men när man har alla de här småkrämporna på vägen, Patrik nämnde sömnproblem, stresssymptom, magstök som ju är en stor sån här gråzon som drabbar många. Att då inte bara få det fixat med ett piller, även om det förstås är väldigt skönt och jag vill också bli fixad.
Mm.
Men man vill ju förstå varför man har fått det för att slippa få det nästa gång igen. Och det här lite mer undersökande som Patrik är inne på, liksom att man får vara lite grann sin egen doktor. Mm. Det tror jag kommer komma mer. Eller att vi kan gå till just funktionsmediciner och andra som kan vara ett komplement till den vanliga vården. Inte istället för det tror jag inte på, men ett komplement där vi kan få det här mer grävande synsättet. Varför
Precis
blev
så.
Det så här med din mage eller din axel eller sömnen?
Och sen i perioder i livet, om man har någon svår sjukdom och kanske till följd av det har svårt att sova, då är det ju jätteviktigt att man tar hjälp. För då är ju det absolut viktigaste, då tror jag,
absolut,
att man verkligen får sin vila för att kunna läka vad det nu är.
Absolut.
Så att det gäller väl just att hitta balansen som så ofta här i livet.
Jag tror på både och.
Ja,
jag tror på att ta för sig av båda. båda och sen...
Och så magkänslan som du så ofta återkommer till. Att det är ju mycket vad passar mig i det här. Det kommer ny forskning hela tiden inom det som kanske då tidigare kallades för alternativmedicin eller sådär, men som idag kopplas ihop med det traditionellt vetenskapliga. Är det inte så? Så
jo,
att det liksom blir mer och mer vedertaget, att det liksom sammanflätas.
Ja, och det viktiga är då att om man ska leta rätt på en funktionsmedicinare, att man söker upp någon som har liksom en gedigen kunskap om forskningsläget och så. Det får man också komma ihåg, att man måste göra det här med urskiljning.
Mm.
Bara för att någon säger att allt hänger ihop behöver inte betyda att den har kunskap om hur det hänger ihop. Så det också. Men ja, det här är ett jättespännande ämne.
Mm.
Och vi kommer borra i det här. Och nu kommer jag fundera över varenda grej jag har i kroppen. Hur allting hänger ihop med allting annat. Vilket det förmodligen gör.
Mm.
Så att Det är ju en ynnest att få göra den här podden.
Ja, men visst är det.
Ja, vi lär oss otroligt mycket.
Ja, och den ena gästen leder
till den andra. Ja. Ja, verkligen. Och har du funderingar på saker i din kropp och din hälsa eller någonting som vi har sagt idag som du funderar över och vill lägga till något, så går det jättebra att mejla oss.
Mm. Vår mejladress är halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Vi finns även på Instagram och där heter vi @halsorevolutionen_podcast. Jättekul att så många följer oss.
Mm. Tack för att du lyssnade och var rädd om dig.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.